Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? She's an easy rider, you ride all so long.
Hej och välkomna till Indiepodden avsnitt 10. I det här avsnittet var det ju meningen att vi skulle gå igenom allt som skedde på banan i St. Petersburg, gå igenom alla förares styrkor, svagheter, försöka analysera var dagsformen för dem ligger, och det var ju meningen att det var nu vi skulle glädjas åt svenskarnas framgångar i Florida. Nu blev det helt andra planer eftersom coronavirusets spridning runt om i världen har ställt allt på sin ända. Så vi kommer istället försöka förstå IndyCars läge i stora hela vida världen. Häng med oss.
Stackars Jakob. Du lät så... Nu kör vi.
Det är det.
Det
är lite så man känner.
Det är svårt att låta jättepepp liksom.
Ja, så är det verkligen.
Nu kör vi pandemi istället för IndyCar.
Ja.
Ska vi döpa om IndyPodden till pandemipodden?
Pandemipodden, yes.
Välkommen till pandemipodden avsnitt 10. Det är ändå, får jag ändå säga, det tionde avsnittet nu. Det är ändå lite små jubileum. Jag tycker vi ska vara lite glädjas över det. Jag tycker det är otroligt roligt att så många har börjat lyssna på oss och ge oss feedback. Vi älskar ju all typ av feedback. Och det får vi ändå säga att vi är otroligt tacksamma för. Det är jätteroligt.
Där finns det verkligen någonting att glädjas åt. Att Indiepodden har liksom taken off så pass bra som den har gjort, och att ni är så många som tycker att det här är kul att lyssna på när vi tjafsar. Sen så här, allting annat är ju skit, eller hur?
Jo, men jag tycker ändå, eftersom det är ett jubileumsavsnitt, tar i trä, så avslutar vi med lite roliga saker. Så vi går inte bara igenom en massa tråkigheter, utan vi avslutar med lite något upplyftande, eller hur?
Yes, vi kan börja med de tråkiga grejerna, och så avslutar vi på en höjd.
Mm. Och vad ska vi börja någonstans då?
Jag tycker vi börjar med corona, va?
Jo.
Om vi utgår från IndyCar, ska vi prata fredagen liksom, när det började ställas in och det skulle vara inför tomma läktare och grejer. För du har ju kunnat se detta på gång, Gregor, ganska ett bra tag tillbaka med tanke på det du jobbar med.
Ja, precis. Jag känner mig lite sådär rättshaveristisk faktiskt. För jag har tjatat om corona på Facebook och lite på Twitter sen kanske mitten av januari. Och då kändes det som att man bara så skrek rakt ut i en rymd som inte lyssnade. Så jag tror mina Facebook-vänner tyckte väl att jag var helt dum i huvudet som i februari fortsatte tjata om det här. Men jag är inte helt förvånad över att det har gått så långt som det har gjort, och att det har gått så fort som det har gjort. Så jag vet inte, vi kanske kan börja prata lite om det där. Varför jag överhuvudtaget vågar mig på att ha en egen åsikt om det här.
Okay. Det verkar ju ändå bli en säsongspremiär i St. Pete. Men det var ju på torsdagen då, så gick de ut och sa att onsdagen så var det ju inreseförbud från med fredag plötsligt. Och sen så men racer skulle köras inför tomma läktare. Och sen så på lördagen så blev det, det ställs in helt och hållet. Så där svängde det ju otroligt fort.
Ja, det gjorde det. Och det märktes ju både IndyCar och F1-debaclet nere i Australien, som också svängde otroligt sent och väldigt fort. Och jag tror att idag är det ju väldigt många som jag vet inte vad man ska säga, bör skämmas för att man så länge verkar ha underdrivit risken för att precis det här skulle hända. För att det är inte helt oförutsägbart att det skulle gå den här vägen. Jag tänker framförallt på Formel 1-organisationen och FIA som lät det gå så fruktansvärt jävla långt så att man hade börjat släppa in publiken på fredag morgon när man väl fattade det här beslutet. Det här var ju stora diskussionsämnet redan under försäsongstesterna i Barcelona och jag tycker det är helt otroligt ofattbart att med tanke på all den information som redan då fanns tillgänglig om hur det här förmodligen skulle fortsätta, att man ändå bara valde att köra på. Men skitsamma, det är Formel 1-biten och det är inte det vi ska prata om utan IndyCar. Och där finns det nog också en del som ångrar att man lät gå så långt som till själva racehelgen innan man fattade beslutet att ställa in.
Ja, det var ju faktiskt mitt i en av sportfansklassernas träningspass som beskedet kom att man ställde in hela helgen. Så Lukas Pettersson i Indy Pro och Rasmus Lind i Indy Lights fick ju köra varsitt pass. Jag har inte brytt mig om alls hur det gick för dem där, men de fick ju lite bantid i alla fall. Sen var det mitt under GT4-klassen som beskedet kom att det skulle ställas in. Men Gregor, om vi fortsätter på ditt spår. Vem är du att ha en åsikt då i allt det här?
Det är en väldigt bra fråga. Speciellt nu när stämningarna är så extremt upptrissade och så mycket folk kastar skit över statsepidemiologen och berörda myndigheter, så tycker jag man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att uttala sig och sprida en egen åsikt utan att tydligt klargöra vart man själv kommer ifrån. Och därför vill jag börja med att säga att jag är definitivt inte epidemiolog. Ja, det här är inte mitt specialområde, men jag jobbar som forskare till vardags och forskar i ett område som är så väldigt nära epidemiologin. Jag jobbar på ett ställe som heter Institutet för framtidsstudier i Stockholm när jag inte undervisar på Linnéuniversitetet i Växjö. Och där har jag varit inblandad i ett forskningsprojekt nu senaste åren där vi studerar sociala nätverk, och det är egentligen det jag har gjort senaste 15 åren av mitt arbetsliv, så har jag forskat kring sociala nätverk. Och det här är ett forskningsområde som ligger epidemiologin väldigt, väldigt nära, helt enkelt för att epidemier som det här sprider sig genom sociala nätverk, alltså våra sociala interaktioner med varandra. Så även om jag själv inte forskar kring virusspridning, så jag begriper åtminstone hur mycket av den epidemiologiska forskningen går till och kan förstå forskarrönen som kommer från det hållet. Därför jag, absolut inte för att klappa mig själv på ryggen, men det har känts som att jag har legat så här 2-3 veckor före. Och jag är inte ensam, utan vi inom den här forskningstraditionen som på ett ungefär begriper vad epidemiologer sysslar med, har legat kanske en 2-3 veckor före i förståelse av vart vi är på väg med den här pandemin. Så framförallt metoderna man använder bland epidemiologer och de metoderna vi som sysslar med social nätverksanalys, de överlappar ganska mycket. Så att jag har en viss så här grundförståelse för hur de går tillväga när de försöker modellera det de sysslar med, helt enkelt. Så att jag skulle snarare... Återigen, jag är definitivt inte epidemiolog, men jag tror att jag är ganska kvalificerad konsument av den här typen av forskning. Jag förstår hur de gör och vad de kommer fram till.
Men då är du inte säkert överraskad över att det har spridit sig så fort. Det känns som att det är en eskalerande skala. Det ökar snarare än saktar av så här. Har du koll på varför det sprider sig så fort egentligen?
Ja, absolut. För det första rent mikrobiologiskt eller virologiskt så handlar det om att det är ju väldigt smittsamt där. Det finns väldigt mycket mer smittsamma virus och andra typer av smittsamma sjukdomar. Det är absolut inte i toppen bland de smittsamma sjukdomarna, men det är ju definitivt smittsamt. Det är den ena biten, den begriper jag nästan ingenting av. Men sen så finns det den rent samhälleliga, sociologiska delen av det här, om varför ett sånt här virus eller mycket annat kan sprida sig så enormt snabbt i en global värld, en globaliserad värld som våran är. Och svaret på den frågan är ju helt enkelt att vi lever ju alla i sociala nätverk, väldigt tätt sammankopplade med varandra. Det är därför inte bara virus utan i princip nästan vad som helst har egentligen själva infrastrukturen, förutsättningarna för att sprida sig genom våra sociala kontakter. Man har till exempel kunnat visa att det finns väldigt starka spridningseffekter när det gäller psykisk ohälsa eller hälsobeteenden. Börjar man träna mycket så är sannolikheten väldigt hög att ens kompisar hakar på och lägger till sig med samma hälsobeteenden som en själv har. Så att vi påverkar varandra på väldigt många olika sätt genom våra sociala nätverk. Och det här är ju skräckexemplet, ett smittsamt virus. I och med att vi alla lever i en uppsjö olika sociala relationer så har ju viruset hela tiden tillgång till en så gott som perfekt infrastruktur. Mm. Att hoppa från individ till individ och sprida sig. Och det här funkar ju på en global skala. Det finns ju forskning som har visat att vi idag, inte bara idag utan har länge varit så oerhört globalt integrerade i ett och samma globala samhälle kan man säga. Så man brukar prata om 6 degrees of separation som jag tror att många har hört talas om. Det är att i genomsnitt så befinner sig hela den globala befolkningen alltså 6 sociala steg ifrån varandra. Om man tänker sig att ett socialt steg är från mig till min kompis. Så från mig till min kompis kompis så är det 2 sociala steg. Från mig till min kompis 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 så är det 3 steg. Så bara 6 steg bort är liksom genomsnittsavståndet i det här globala nätverket som vi alla ingår.
Men om vi, ett exempel då. Om jag skulle vilja skicka ett brev till Roger Penske, då skulle bara jag behöva ge det till en, alltså det skulle bara det här brevet behöva gå igenom 6 händer innan det når Roger Penske.
Ja, precis. Om du inte hade en direkt kontakt till Roger Penske så skulle du kunna skicka den till någon du känner som du trodde så här socialt stod Roger Penske närmare.
Mm.
Och be den personen skicka det antingen till Roger Penske om de känner varandra eller skicka det till någon som står Roger Penske ännu närmare. Så det tycker jag är en fin illustration varför ett sånt här virus kan få sån global spridning så snabbt. Och varför när de tidiga nyheterna kom från Kina om hur Kina reagerade på det här och hur stor spridningen blev på det här. Och då tror jag att det var otroligt få av oss som ens har varit i närheten av den här typen av forskning inte begrep att okej, det här kommer ju bli globalt. Alltså Kina är ju en sån enormt viktig del av framförallt vår globala ekonomi. De är så extremt integrerade i hela världsekonomin. Så att det är ju i princip, jag tror att det har varit helt omöjligt att stoppa från den dagen det här blev en grej i Kina.
Men vad ska man göra då?
Alltså jag tror att i nuläget det finns 2 saker. Jag tror först att man behöver acceptera. Och jag tror att det är fortfarande många sådär enskilda individer som inte riktigt har sådär, poletten kanske inte fullt ut har trillat ner. Att det här är sådär, en väldigt stor händelse som vi kommer prata om i förmodligen decennier. Och framförallt så tror jag att det kommer få sådär, extrema ekonomiska konsekvenser. Som inte minst har med racingen att göra också. Men så där rent konkret vad man ska göra för att sakta ner spridningen. För det går inte att stoppa spridningen. Men det går definitivt att sakta ner den. Det är att vi ska ägna oss åt det som kallas social distansering. För precis som jag sa, i och med att alla vi har alla de här sociala nätverken som är som ska man kalla det motorvägar för virus att sprida sig. Vi behöver klippa av de här motorvägarna. Vi behöver liksom klippa av infrastrukturen, vägarna, ställa oss i vägen för virusen och inte låta dem sprida sig onödigt fort. Vi behöver liksom skära av smittspridningsvägarna och framförallt för att spara på de begränsade sjukvårdsresurserna så att de räcker tills åtminstone den här första vågen har börjat klinga av. Och det kan vi ju göra. Vi kan ju göra otroligt mycket. Jag såg en uträkning idag att man räknar med att varje coronasmittad smittar ungefär 2,5 andra i genomsnitt. Och det låter ju inte så himla mycket. Men om man låter den smittkedjan löpa på i samma hastighet, då har man efter 30 dagar givit upphov till 400 andra smittade. Eller över 400 andra smittade. Men bara genom att sänka sina sociala kontakter med 50%. Om man helt enkelt bestämmer sig för att den här perioden vi är inne i, sänker sina sociala kontakter med 50% och bara råkar smitta 1,25 andra, då är vi bara uppe i 15 andra smittade 30 dagar senare. Och skillnaden för sjukvården mellan att behöva hantera 400 smittade eller 15 smittade om 4 veckor är ju enormt stor. Enormt stor. Så att jag tror att det är det absolut viktigaste, oavsett vilket håll man kommer ifrån, in till det här att vi verkligen alla försöker dra vårt strå till stacken genom att begränsa våra sociala kontakter.
Och det ser vi ett exempel på då, i och med att man ställer in alla, om vi drar tillbaka detta till, om vi tar racing, internationell racing som exempel, så är det ju precis det man gör nu, när man ställer in allt verkligen.
Det har vi som sagt sett alla de här exemplen på, och jag tror att det blir väldigt mycket mer som kommer att bli inställt under året. Och då är det lätt att tänka i första hand så här, varför ska man ställa in? Handlar det liksom om att skydda teamen och förarna och teampersonalen och publiken som hade kommit till de enskilda loppen? Och jag visste, det är ett sätt att se på det, men jag tror snarare att man ska se det från det här sociala distanseringsperspektivet, att varje gång man ställer in ett sånt här evenemang så gör man ju otroligt stort bidrag till att underlätta för folk att distansera sig socialt från varandra genom att inte liksom släppa in 100 000 åskådare på en racingtävling. Så att det bidrar ju till en massiv social distansering av folk genom att man ställer in de här eventen. Så att i grund och botten så tycker jag otroligt klok strategi att man väljer att göra på det här sättet. Det som är det sorgliga och kanske inte så här positiva utsikterna, risken finns ju att vi behöver hålla på så här ganska länge. För även när den här första vågen av smittspridning globalt börjar klinga av, så måste vi fortsätta ägna oss åt social distansering, för annars så kan det mycket väl ta fart igen. Och vid det laget så lär ju sjukvårdens resurser förmodligen vara redan ganska mycket på upphällningen. Så att jag tror att vi gör klokt i att tidigt ägna oss åt hård social distansering, till exempel genom inställda tävlingar och så.
Men frågan är nu vad som händer efter april då, för kommer man bara köra inför tomma läktare till exempel, eller kommer det ställas in helt och hållet? Är Indy 500 i farozonen? Det är ju en dum fråga, för det är klart att den är. Men frågan är, kommer jag kunna sätta mig på planet i mitten av maj?
Jag tror inte det. Jag tror inte Indy 500 blir av. Jag är ledsen, Romy. Alltså, jag kan verkligen inte föreställa mig. De bästa så här sociala nätverksforskarna som jag följer, det finns till exempel ett gäng som spottar ur sig väldigt tillförlitliga prognoser kring det här i Boston. Och enligt deras beräkningar så kommer det här pika om kanske 1-2 månader. Och om man föreställer sig att det är så kommer inte USA vara ett särskilt roligt ställe på många sätt om 1-2 månader, utan jag tror att man kommer ha fullt upp med att fortfarande bekämpa de värsta konsekvenserna av den här smittan. Så att jag har jättesvårt att föreställa mig att Indy 500 blir av i the month of May. Men vem vet, man kanske kan köra the month of May i augusti eller något. Det skulle jag bli mindre förvånad över.
Okej. Okay. Ja, jag suckar djupt, men det här är verkligheten.
Ja, det är lite verkligheten, och jag tror att det här är en extremt krass verklighet. Inte minst om man tittar på amerikansk racing i lite sådär större perspektiv. Det här är ju helt katastrofalt för amerikansk racing. Och här tror jag faktiskt att så här, låt oss kalla Formel 1 för europeisk elite racing, i och med att alla teamen är i princip baserade här, men här finns det ju ändå så pass många stora biltillverkare bakom Formel 1. Och även om de har ju sina stora problem, så tror jag att det finns så extremt mycket tunga investeringar gjorda i Formel 1 från bilindustrins håll. Så att jag tror på medeldistans så tror jag F1 kommer klara det här lite bättre. Men jag blir otroligt djupt bekymrad över vad det här betyder för amerikansk racing, som är på många sätt mycket mer en gräsrotsrörelse än vad den europeiska absoluta elitracingen är. Och jag tror att många av de amerikanska teamen, även i IndyCar och andra absoluta toppkategorier, lever extremt mycket ur hand i mun. Alltså i vissa fall verkligen så här race till race, skaka fram sponsorer och sådär. Och det här är alltså de ekonomiska konsekvenserna. Jag tror att både ni och säkert många av våra lyssnare följer ju utvecklingen på börsen. Och jag tror de ekonomiska konsekvenserna av att detonera en sån här massiv ekonomisk atombomb som det här viruset innebär, Det får såna konsekvenser för utsatta små organisationer som små raceteam, som vi har ett antal av i IndyCar. Så att jag blir väldigt orolig för vad det här kommer betyda för amerikansk racing.
Ett exempel är, det är en artikel på racer.com här nu som kom ut idag, det är där de pratar om Dale Coyne Racing till exempel, som har inkomster, sponsorinkomster från restaurangindustrin till exempel, och de blir extremt utsatt här. Så att tittar man närmare på sponsorer, vilka som sponsrar respektive team eller förare eller individuella bilar, så är det ju inte särskilt svårt att se vilka som drabbas hårdare än andra. Och sen är det ju så också att i och med att vi har fler deltidsförare i IndyCar, så tar man någon sån som Sebastian Bourdais till exempel, som skulle köra i år för det Foyt Racing, att han har ju 4 race inplanerade den här säsongen. 3 av dem var de här som blir inställda nu liksom. Och vad händer med hans säsong?
Precis. Och han är nog inte ensam om att vara i en så pass utsatt situation. Och jag tror också att det är väldigt svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna ännu. Men de kommer snabbt bli synliga, speciellt för sådana verksamheter som är med restaurang, hotell, resebransch. Alltså alla de här branscherna, flygbranschen, där marginalerna redan från början var väldigt små. Det är inte så himla stor skillnad mellan att göra en vinst eller göra en förlust varje år. Så att man är så himla beroende av att pengarna faktiskt droppar in. Och jag tror att många amerikanska raceteam befinner sig precis i den situationen. Många har enormt höga kreditskulder. Och lever i princip på att racea, dra in lite pengar, betala kreditskulderna, racea vidare. Men alltså om man så här bryter upp den cirkulationen av pengar, därför att sponsorerna plötsligt blir osäkra och deras aktier så här kraschar 30%, då kommer det inte vara sponsring det första de tänker på, utan det kommer vara överlevnad. Och det här har ju såklart med de övergripande ekonomiska problemen som många amerikanska företag kämpar med. Många är ju enormt skuldsatta. Det är någonting som man inte har pratat så himla mycket om, men vi har ju under en 10-årsperiod så här kört så här extrem lågräntepolitik på många sätt. Och det har ju bidragit till att många amerikanska företag är extremt skuldsatta. Och det funkar ju att hanka sig fram så länge det är normaltillstånd och pengarna trillar in och du kan betala dina räntor för att de är låga. Men om du plötsligt klipper av den cirkulationen av inkomster, så sitter ju man riktigt illa till. Jag såg en sammanställning över att de allra flesta amerikanska flygbolag kan hamna i så här rejäla problem redan inom 4 veckor. Alltså verkligen så stora problem så att vissa riskerar att gå i konkurs inom 4 veckor om det inte kommer in pengar. Och jag tror inte att bilden är så himla annorlunda bland många av de här småföretagen som utgör så här grunden i amerikansk racing. Och jag tror knappast att racingsporten kommer vara sådär först över listan av industrier som får stöd från staten heller. Om det kommer till den situationen, då kommer man ju mycket riktigt stötta sån verksamhet som är helt avgörande för samhällets fortlevnad. Och då hamnar ju kanske racingindustrin inte i topp av den listan.
Det ska väl säga det att vi känner med alla som har investerat pengar och tid, tagit ledigt från jobb för att åka på de här första loppen i St. Pete, Barber, Long Beach, Kota och så Indianapolis förstås. Jag har läst många kommentarer av folk som är besvikna, men de flesta har ju förstått allvaret kring situationen. Och då får jag också lov att säga att någonting som motorsportvärlden är väldigt bra på, det är ju solidaritet, att känna med varandra när det händer en olycka eller när industrin går på knäna, att vi är väldigt bra på att hjälpa varandra även om det är väldigt stora pengar, och bara att känna med någon inte hjälper någon konkret på det sättet. Så vi är i den här kampen tillsammans, får vi säga, och vi får väl se till att,
yes,
att göra något ljust av det när vi väl kan.
Ja, absolut.
För initiativkraften inom sporten, den kommer ju aldrig försvinna. Och om vi är lite klara med de negativa nyheterna senaste veckan,
månaden. Domedagsperspektivet.
Ja, så kan vi ändå snacka lite om vad som skedde sen. Från och med i fredags morse när vi fick beskeden om IndyCar, Formel 1, NASCAR, allting ställdes in. För då finns det en liten bransch av motorsportindustrin som pekar rakt uppåt istället.
Just det.
Simracing, e-sport, vad vi nu kallar det. Där slöt vi samman och det arrangerades ett antal större simracing-tävlingar, e-sport-tävlingar i olika discipliner med en herrans massa kända namn som ställde upp. Hängde du med på de grejerna?
Ja, lite. Inte precis allting. Jag såg de här racen som Felix var inblandad i.
Det var tre större lopp som jag höll koll på. Först var det The Race, den här nya motorsportnyhetssidan som har en bransch som kollar igenom e-sport på heltid. Och när det var hyfsat klart att det inte skulle bli en Australiens Grand Prix, så drog de igång en sak, arrangerade ett evenemang i söndags där vi hade Felix Rosenqvist, Max Verstappen, Antonio Felix da Costa, Jean-Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Ed Jones, för detta IndyCar-förare, Eduardo Barrichello, vars pappa heter Rubens. Colton Herta var med. Plus ett 40-tal professionella simracing-förare. Så det var 40-50 kanske det var till och med förare som stod på griden och skulle göra upp om $10,000, och det blev ju en jättesuccé med miljonpublik på en gång.
Blev det så många? Vad coolt. Det tänkte jag inte på. Det var de stunderna jag tittade live, var det kanske en 35 000 som tittade live, men sen var det väl säkert jättemånga som tittade efteråt.
Ja, det var på YouTube som jag använde, var det ungefär 50 000 som kollade live, och sen Twitch streamades det också på. Det har jag inte koll på hur många som kollade, men allt som allt, när måndagen var över i alla fall, så hade de kommit upp i en miljonpublik, vilket är ju otroligt kul. Och det här var bara ett av de här tre stora. På scenen på kvällen så Veloce Esport, också simracing-nätverk, körde ett Not the Australian Grand Prix.
Grymt namn tycker jag.
Ja, rätt kul namn. Där hade vi Alex Albon, Sean-Erik Wern är den som driver Veloce Esport, och sen Lando Norris. Så några andra namn, men mest simracingförare där. Och sen sist så hade NASCAR sitt The Replacements 100. Det var ett antal NASCAR-förare från alla tre discipliner, plus några
pensionerade, som Dale Earnhardt Jr. som är väldigt stark drivkraft när det gäller iRacing och NASCARs e-sportsida. Så det fanns en del racing att kolla på i helgen.
Mm, absolut, men vad tar vi med oss då? Vad tyckte vi? Ska jag börja?
Mm.
Jag såg som sagt det här loppet som Verstappen och Felix var med i, och jag tyckte det var väldigt underhållande faktiskt. Visst är det ett substitut, men man såg ju ändå att det kräver ju en enorm skicklighet av de här riktiga förarna att ändå hänga med de här experterna. Som jag imponerades av, både av Felix som blev bästa riktiga förare och också Verstappen, även om Verstappens finalrace gick ju inte så jättebra. Men jag kör ju en del simracing själv, jag tävlar inte, jag bara kör för att jag tycker det är kul. Och det är väldigt, väldigt svårt. Eller, jag tycker det är så här, det är någorlunda lätt att komma upp till så här, bli 95%.
Ja.
Men så här, sista 5%, det är ju helt jävla omöjligt. Så att jag imponeras verkligen av de här experterna. Mm. Hur de kan liksom vara så enormt jämna och stabila.
Och det är det som är så speciellt just med simracing då, som e-sportfenomen. Det är att det finns ju ingen annan motsvarighet inom e-sporten där man är så nära originalet, om man får kalla riktig racing för det då. För det finns, säg någon annan e-sportevenemang där professionella reseförare kan sätta sig ner hemma eller där man nu är, på tal om social distansering, och köra mot vem som helst egentligen.
Schack.
Ja. Inte samma tv-sport då, men tänk fotboll schack, eller hockey.
Ja, det är precis.
Det går inte att ha en...
Nej.
En fotbollsspelares kontor kan man ju inte bygga upp i sitt sovrum, som liksom jag har. Jag sitter vid mitt hemmakontor, jag har några pedaler under mig, jag har en växelspak, jag har en ratt, jag har en skärm där jag kan se den här virtuella världen. Och
vi vill ha en bild i våra flöden på det där, Jakob.
Ja, det jag delar jättegärna med mig. Jag har hållit på en del med simracing liksom sen jag var hur liten som helst. Det är lite så jag kom in i motorsportvärlden. Och det var ett tag sedan jag körde just iRacing, men jag kan skryta om att jag var på typ 400:e plats i hela världen i iRacings road course ranking år 2011. Det var topp 10% på den tiden, men nu är det betydligt mer som kör iRacing, och jag tror att det här kommer göra motorsporten, hålla motorsporten lite mer relevant nu under de här dark ages som vi faktiskt har framför oss de närmsta 2-3 månaderna.
Och ta det The Race, va? De som arrangerade racet med Felix nu i helgen här nu. De redan till nu på söndag igen så kommer de ju arrangera nästa evenemang där de faktiskt separerar simracers från vanliga racers som kör två parallella tävlingar. Och det tror jag också är att sänka ribban ytterligare för att få in ännu fler professionella, alltså riktiga, alltså ursäkta uttrycket, men riktiga real world racers då till detta. Så att tänk att just få se det här, det är lite gammalt, nästan på 70-talet vet du, man körde väldigt många olika serier och du hade möjlighet att mötas i olika, från förare från olika serier, kör liksom standardvagnar och sportbilar och Formel 2 och Formel 3, så det var mer uppluckrat på den tiden. Och nu som sagt, nu har du Max Verstappen och Felix till exempel i samma race nu här förra helgen, och nu till helgen igen så kommer det ju bli en ännu större mix såklart av Formel E-förare och Indycar-förare och allt möjligt. Så att
jag tror det är jättebra utveckling, just det där att man separerar förarna, för att absolut inget ont om de här toppförarna som är enbart virtuella förare, men de känner ju inte den här breda motorsport allmänheten oftast inte till. Då pratar jag om typ mig själv och folk som är som jag. Vi vill ju gärna se Felix kämpa med Verstappen. Men man går kanske inte lika mycket igång på de här experterna som har sin egen publik. För många av de här killarna och tjejerna har ju en egen miljonpublik som vet vilka de är. Jag kan bara namnet på en enda, och han är inte en särskilt bra. Det är den här Jimmy Broadbent. Men Men han är ju så duktig på att producera bra YouTube-content. Det är därför jag känner till honom. Men han är inte en av de snabbaste toppförarna, vad jag fattar det. Så, jag tror att det är bra att man ska skapa de här två olika strömmarna av publik in i e-sporten. Det är kanske det som räddar 2020 från att bli jävla motorsportöken.
Mm. Ja, och tar du en sån som Lando Norris då i Formel 1, så han är ju verkligen en personlighet både online via då den här sociala plattformen Twitch, där det är som YouTube för gamers kan man säga. Eller är det dumt? Är det okej beskrivet, Jakob?
Jag håller inte på med Twitch själv, men det finns säkert någon lyssnare som kan rätta oss på det.
Jag har faktiskt ett Twitch-konto bara för att jag skaffade det när Felix skaffade sig ett Twitch-konto och var tvungen att gå in där och kolla vad det är för någonting. Det är lite mer vad jag fattar, det är lite mer vettig social interaktion bland spelare än på YouTube.
Mm. Och så ser du då att istället för att titta på en livestream, bara allmän livestream från ett race liksom, så kan du ju välja att gå in och titta på Lando Norris livestream till exempel, där han har en kamera på sig själv och mikrofon och han tjötar och skrattar eller kommenterar när han kör. Och det skapar ju också ytterligare en närhet där man kan närma sig de här stjärnorna liksom. Och det är också ett sätt att bryta ner barriärer och få folk att närma sig motorsporten också. Så att om fler racerförare kan börja med detta och anamma samma typ av approach som e-sportstjärnor gör, så är det ju faktiskt en unik möjlighet att bygga ännu starkare band.
Absolut. Sen tror jag också att vi får inte glömma förarperspektivet i det här. Alla de här killarna och tjejerna som är så här högladdade för att äntligen få komma igång och göra det de är bäst på, det de vill göra. Och sen bara, aj fan, vi ställer in allt. Jag tror att det från förarperspektiv, rent det psykologiska perspektivet bland förare, är sjukt bra att ha den här möjligheten att få utlopp för behovet av att köra skiten ur varandra.
Mm. Så på söndag klockan 18 svensk tid kommer The Race köra ett till lopp just för riktiga racerförare. NASCAR växlar upp deras e-sportsida. De kommer ha en inbjudningsserie där de har de riktiga stjärnförarna. Likadant kommer Supercars i Australien att göra. Eftersom Supercars också finns som disciplin på iRacing, kommer också använda iRacing. Mm. IndyCar har inte någonting sånt här, men jag vet att IndyCar finns representerat i iRacing. Så det kanske är på tapeten också, även om det inte finns något formellt samarbete. Jag tror att iRacing samarbete har varit med Dallara snarare än med IndyCar, men IndyCar-bilen finns i iRacing. The Race, deras plattform de använder är Factor 2, som är lite billigare än iRacing, men det är en otrolig simulator också. För de som det kliar fingrarna för, så rekommenderar jag bägge. Vi kan köra kanske med en mer djupgående recension av racing-simulatorer, beroende på hur långt det här breaket blir. Men Indupodden kommer ju fortsätta de här närmsta månaderna.
Jag var lite deppig dagen efter det själva definitiva beskedet kom att det var inställt. Jag var bara allmänt vresig så, men jag hade fått sova lite på det, så var jag mest pepp dagen efter att nu jäklar, nu måste vi steppa upp här nu och leverera riktigt bra content här nu fram tills det börjar köras igen. Vi har ett ansvar här.
Ja, det tycker verkligen. Jag. Och vi har dessutom, i och med att vi sitter på geografiskt olika områden, så har vi tagit det här med social distansering på extremt stort allvar redan från dag ett.
Ja, det var ju i januari. Så.
Ja, vi har setts en gång alla tre, eller hur?
Ja. Nej, jag, så varje gång vi ses i köttet, det tycker jag ses som en förlust, en personlig förlust. Nej, jag saknar er.
Men du kör väl också lite simracing, gör du inte det, Ronny?
Ja, men vi gör ju det alla tre. Jag är ju fortfarande på Gran Turismo Sport kör jag ju.
Okay.
Jag sniglar på iRacing också faktiskt här nu framöver och R-Factor 2. Så att, men det är samman med husflytt, så jag vill lova en lite större hörna där jag kan göra en lite större satsning på min rigg. Så att
trevligt.
Det kommer.
Mm. Jag kör Project Cars 2.
Okay.
Som jag tycker väldigt mycket om faktiskt. All men right. Det är ju andra sidan, jag har inte så jättemycket att jämföra med, men jag tycker väldigt mycket om det. Finns säkert bättre eller vassare eller sådär. Men framförallt så har det VR-integrering. För jag tycker, för mig var VR en total game changer.
Okej.
Okay. Jag gick aldrig riktigt igång på simracing innan jag provade VR-glasögon. Men när jag väl gjorde det, då blev jag helt såld och gick all in. Det var för ett och ett halvt år sedan. Mm. Okay. Så sen dess kan jag inte sluta. Men jag tyckte det blev så otroligt stort steg upp i realismen när man väl klämmer på sig VR-glasögon.
Du måste lägga ut den bilden, Gergej, på när du är i zonen med VR-glasögonen på. Du vet den när du sitter och... Jag har sett den. Den är ju fantastisk.
Just det. Ja, men där kan jag göra. Absolut. Det kan jag sprida.
Kan vi inte ha den som omslag till veckans podd?
Ja. Det kan vi ha.
Ja. Istället för negativt virusrelaterat.
Den passar nog.
Måste hålla moralen hög nu, tycker jag.
Ja, kanske kan retuschera dit något stort virus.
Ja.
Vi har jätte långtgående planer här nu för de närmsta veckorna vad vi ska hitta på för kul. Och vad säger vi om nästa vecka? Vad ska vi hitta på då?
Vi måste ju gå igenom lite av IndyCars historia också. Vi påbörjade det för några veckor sedan. Men med all uppladdning så prioriterade vi ner det. Men nu kan vi ta igång det. Vi gick igenom alla tidigaste åren, om det var avsnitt 4 eller avsnitt 5, något sånt där. Så vi fortsätter med 1930-talets depression då.
Men vad passande!
På något
ja.
Twisted way.
Vi är på väg in i någon slags ekonomisk depression. Och då kan vi prata om hur det var på 30-talet.
Ja, och spoiler alert. Det gick bra för indie-racingen på 30-talet, trots allt. Vi snackar om 30-talets junkyard formula och vad som skedde i Indianapolis under andra världskriget då i nästa avsnitt. Vi har lite mer content att gå igenom. Vi snackade med Stefan Johansson här om veckan till exempel, och han pratade sig varm om hans första IndyCar-lopp 1992, och
just
det vill vi titta lite närmare på. Och jag är nyfiken också på hans historia på Bump Day 1995, som han sa var liksom det värsta han gick igenom. Så vi kan ju titta på det också i framtiden. Så vi har gott om content för våra lyssnare de närmsta veckorna. Ingen fara.
Nej, det är lite sköna temaavsnitt. Det är ju perfekt nu.
Man får utnyttja den här tiden när det går lite långsamt på den vanliga nyhetsfronten i IndyCar och annan motorsport. Så får man ju titta lite bakåt istället.
Ja, men vi kanske ska ta avrunda där för den här veckan.
Ja.
Jag kryper tillbaka in under munskyddet och
vi andra går tillbaka till simracingen.
Ja. Ja, det tänkte jag också göra. Det gör jag också.
Men hörni, alla som lyssnar, hör av er. Nu i kristider så behöver vi varandra. Så det är bara att höra av sig om ni har inspel, frågor, saker ni vill att vi ska snacka om eller vad det än må vara. Dra er inte för att höra av er.
Ja, och förslag på gäster också, om det är något särskilt ni vill höra, någon särskild historia ni vill att vi ska liksom skildra, så kan vi försöka, vi tar gärna emot förslag på det också.
Och hörni, en sak till. Låt oss tacka vår kära samarbetspartner Automotorsport för ett gott samarbete.
Ja, absolut. Och har ni missat det så gå gärna till tidningsbutiken, din lokala tidningsbutik, och plocka upp det nya temanumret som var inför Formel 1 och IndyCar-säsongen. Den är ju högst relevant, för vi är ju fortfarande inför säsongen här.
Absolut, det är vi. Alla vi tre har bidragit till det numret, och jag måste säga att det blev ju ett sjukt jäkla bra temanummer. Mm. Alltså verkligen, och tittar man på innehållet så är nästan allt som tidskriften innehåller är högrelevant, även trots att säsongerna inte har kommit igång. Så att det är väldigt breda, intressanta utblickar över allt ifrån IndyCar-historia till Formel 1-sportens gröna omställning framöver. Alltså, ett väldigt roligt temanummer om man är det minsta motorsportintresserad. Så marsch pannkaka iväg och köp Edition F1. Och IndyCar.
Förstås.
Bra. Jättebra. Tack för idag.
Tack själva.
Puss.
Hej då.
Did I want to know where my easy rider gone? never wonder where my easy rider's gone. She's an easy rider, but she do ride hard so long.